Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken med den här podden är att vi ska ha avspända samtal med kloka ledare och komma lite under ytan kring deras personliga erfarenheter och bjuda på tips som du faktiskt kan ha nytta av. Vad gör Performance Potential då? Jo, vi erbjuder ett digitalt verktyg som vi kallar för preferensanalys. Och där kan vi visa vad och hur man väljer att agera och närma sig en lösning. Vi kan faktiskt koppla de här olika tillvägagångssätten till specifika resultat beroende på vilka preferenser en person har. I den här podden så har vi valt att bjuda in ledare som kan ge lite nya tankar och inspiration. Och jag hoppas verkligen att du får med dig några värdefulla tips i vardagen. Varmt välkommen hit, Janne Eriksson. Du är vd för Gröna Lund.
Stämmer.
Där kan man göra många roliga saker.
Ja, det är ju en plats att skapa kärnminnen med familjen och vänner.
Exakt. Jag tänkte du skulle få börja berätta lite vem du är. Och jag menar, alla känner kanske till Gröna Lund, men det kanske är någonting som vi inte känner till. Så börja gärna med.
Ja, men vad ska vi börja ändan kring Gröna Lund då? En av världens äldsta nöjesparker. Firar 141. År i år. Jag har hört grannar säga att det är Grönan som är nykomlingen i kvarteret därför att husen runt omkring byggdes 1860. Men vi har funnits med länge. Och jag tror att väldigt många svenskar, men framförallt stockholmare förstås, har ju en plats för Grönan i sitt hjärta.
Ja, så är det. Och du själv då, hur länge har du varit där och vad har du gjort förut och så? Vad spännande att höra.
Absolut. Ja. Jag har varit i koncernen sedan 2017. Gröna Lund ägs av Parks and Resorts som också äger tre andra parker i Sverige. Och har ju min bakgrund som IT-människa, så som IT-chef från början på koncernnivå. Och sen lite drygt ett år tillbaka som vd för Gröna Lund.
Just det. Det är ju en spännande kan man säga, förflyttning, eller vad ska man kalla det för?
Mycket. Det är en fantastisk möjlighet ju att få vara sitta i vd-rollen i ett så anrikt varumärke i en sån fantastisk bransch som vi får verka i, där glädje liksom är kärnan av det vi gör. Otroligt roligt.
Exakt. Och sen har vi folk säkert mycket idéer och tankar sådär, om den här nationalklenoden eller vad man ska kalla det för.
Ja, men så är det ju. Och det är ju kluvet. Jag pratar ju jättegärna om mitt jobb och det blir ju ganska lätt så att det blir liksom den centrala samtalspunkten vid en middag eller någonting. Ja. Det många andra yrken tycker jag bleknar i jämförelse med det här. Ja. Och det känns ju lyxigt. Det är ju en ynnest verkligen.
Eller hur? Vi ska ju prata ledarskap idag och framförallt ditt ledarskap. Mm. Vad du gör och så. Men om vi börjar med ledarskap som, vad ska jag säga, beskrivning. Så vad betyder det egentligen? Jag tänker för dig själv och för andra. Hur ser du på ämnet?
Hur ser jag på ämnet? Ja. Hur ska man besvara det? Ledarskap för mig. Jag har ju som sagt min bakgrund helt och hållet på teknik och IT-sidan. Så jag har ju egentligen alltid lett specialister.
Just det.
I någon mån. Och ledarskap för mig i det betyder ju att jag måste kratta vägen för de som kan sina saker bättre än vad jag kan.
Just det.
Och där tycker jag nog att jag befinner mig fortfarande. Det finns oerhört mycket erfarenhet inom Gröna Lund i saker där jag verkligen inte är den bästa att genomföra dem. Utan min uppgift är att se till att det här gänget får chansen att vara bäst på det de kan och det de gör.
Är det extra knepigt, tänker jag, att experter kan ju kanske ibland ha en uppfattning om att man ska vara kunna lite grann det de kan så att säga. Men att ledarskapet då, det är inte säkert att det alltid är så, men att man kanske inte alltid uppskattar det förrän man har fått vara med om det som är ett bra ledarskap. Förstår du vad jag är ute efter? Lite så. Vad tänker du om det?
Ja, men det är klart att det finns väl, hos alla, vill jag på säga, specialister eller inte, någon sorts en förhoppning om att bli förstådd och en förhoppning om förståelse för de utmaningar man står inför. Och jag tycker, jag pratar ganska mycket internt på det, om det på sistone. I min position så ser jag, är ganska duktig tycker jag på att se andras perspektiv av saker och ting.
Ja, ja.
Och jag kan se i de flesta dialoger, diskussioner eller till och med disputer vi har, att det är två personer som gör sitt absolut bästa för Gröna Lund, men ändå inte riktigt lyckas mötas i den dialogen, utan det finns ändå återigen en förhoppning om en större förståelse från motparten eller en tydligare insikt i min, i min problematik utifrån det perspektiv som jag
ser. Förstår, jag förstår.
Så att, och det tycker jag, det är, ju, det är där mitt uppdrag ligger, att få de här människorna.
Det är lite, lite översättningsarbete kan man väl säga. Det kan man någonting väldigt, väldigt bra, så är det också lite svårare kanske att byta perspektiv.
Ja, men så kan det vara. Och jag har nog alltid varit en kommunikatör på det sättet. Jag har en bakgrund som tekniker, som utvecklare, men var ärligt talat aldrig särskilt duktig på det. Men att prata om det.
Just det.
Och att översätta tekniken för andra har ju varit en nyckel. Och jag tycker samma sak ligger hos mig nu, att liksom försöka, återigen, överbrygga det här avståndet som uppstår mellan människor.
Lite pedagogisk ådra kanske, på något sätt. Om du skulle beskriva ditt eget ledarskap, vad representerar det, eller vad vill du att det ska representera?
Jag vill att det ska vara en stor öppenhet. Det tycker jag är viktigt för mig. Jag vill väldigt gärna inte att det förs hemliga samtal. Nej. Eller att folk lever i ovisshet om vad vi gör, vad vi ska och varför.
Transparens med andra.
Transparens, precis. Och jag tycker att delaktighet är viktigt, och det kanske också är sprunget ur det här att jag har lett specialister som kan sakfrågorna bättre. Och mitt uppdrag blir att se till att alla perspektiv och alla kompetenser är delaktiga i det vi ska utföra. Och det tycker jag, jag har fått frågan flera gånger nu sen jag skiftade roll, om det här är väldigt annorlunda mot det jag har gjort tidigare.
Precis.
Och det tycker jag inte att det är.
Nej.
Det är klart att man ser, tittar man på det på pappret så är det annorlunda. Mm. Men det är fortfarande på många ställen specialister.
Mm.
Sen är de inte kanske utvecklare längre eller projektledare, utan de är istället specialister i mötet med gäst. Eller i Gröna Lund är ju ganska roligt, för vi är som ett litet samhälle. Vi är 170 anställda, men vi har liksom den bredaste kompetenspalett jag någonsin har mött.
Så jag kan tänka mig det.
Vi har snickare och programmerare och HR-specialister och elektriker. Vi har liksom alla kompetenser nästan under ett och samma tak.
Men då krävs det ju också lite, vad ska jag säga, nästan lite trollkar över hela för att få ihop alla de där. För de har ju säkert väldigt olika infallsvinklar och uppfattningar om olika saker som kan vara helt diametralt motsatt.
Ja, absolut. Absolut, det är så. Men det finns ju en klassisk, tycker jag, från IT-sidan motsägelse, eller vad man ska säga, en klassisk ständigt pågående diskussion mellan en marknadsavdelning och en utvecklingsavdelning.
Till exempel,
som brukar vara en dragkamp av rang. Samma typ finns ju här. Så att det är, och jag tror inte det är någon trollkars förmåga, utan det är ju en fråga om att skapa möjligheter för folk att mötas. Och hjälpa dem att prata med varandra. Och det är inte alltid så lätt när man pratar olika språk på ett annat sätt. Ett specialistspråk som...
Nu kanske är den här översättan då, det kanske är en bättre beskrivning. mellan olika språk. Och, när du har gått hem efter dagen och känner det här var en riktigt bra dag, så du känner dig nöjd. Kanske man aldrig gör det för sig som ledare, men vad är något speciellt som har hänt då? Är det någonting som du känner att det där, det ger ju energi då?
Ja, men det är lite olika tycker jag. Jag kan ibland titta tillbaka på den utvecklartiden som jag hade, där man fick en mycket högre grad av direkt tillfredsställelse i att se ett utvecklingsprojekt bygga och köra och leverera.
Det är väldigt konkret.
Mycket konkret. Mycket konkret. Och som ledare, vilket ju har varit den stora huvudparten av min karriär, så får man ju inte så ofta den direkt återkopplingen, utan det är gradvisa små steg i en riktning som är positiv. Så jag tycker att det är lite olika, men om man ska plocka ut två typdagar som kanske sticker ut i det här, så tycker jag väl dels när jag kan se det här mötet mellan människor, när jag kan se att jag har gjort skillnad själv i att få liksom att hitta en inte att jag själv har hittat lösningen, men jag har bidragit till att en lösning har funnits. Det kan ju vara magiskt. Och det är ju verkligen ett ögonblick av progress.
Precis.
Sen har vi ju i den typen av verksamhet vi har, med med gästmöten och en säsongsverksamhet där vi har stängt delar av året och sen öppnar upp. Så det är klart finns en enorm tillfredsställelse i att gå hem från en premiärdag.
Mm.
Där man för första gången på månader har fått se glada barn i parken med sockervadd och skratt och kärlek i familjesammanhang. Det är ju en oerhörd tillfredsställelse och någon sorts kulmen på arbetet som har pågått under lång tid.
Vad gör man, bara nyfiken, så här, vad gör man då under den liksom delen av säsongen när det inte är full rulle?
Mm. Vad gör man på banken efter tre?
Ja, precis. Bra fråga.
Ja.
Är det speciellt, krävs det något annat av ledarskapet då? Eller är det en annan fråga kanske?
Jo, men det blir det ju. Absolut. Ja. Och det, jag måste säga, jag är fortfarande inte riktigt van vid säsongsverksamhet som koncept. Det är ganska svårt.
Ja.
Gröna Lund, vi är ungefär 170 fasta medarbetare på helårsbasis och anställer någonstans mellan 2 000 och 2 500 medarbetare
under säsongen.
Som ju då stafettväxlar med varandra på olika scheman hela vägen från det. Egentligen från januari när vi startar i säsongsanställda rekryterings personer och andra, hela vägen fram till ett julbord som kulminerar i december.
Precis, ja.
Och det är klart att ledarskapet, under de stängda månaderna så är vi långt mycket färre. Det är lättare att ställa om riktningen. Vi arbetar med förändringsprojekt och sånt i mycket högre grad under den perioden.
Ja.
När det stora maskineriet rullar, då är det mycket svårare för oss att snabbt ändra riktning. Utbildningsinsatserna blir ju någonting helt annat.
Ja, precis. Jag förstår. Och det blir ju också saker, händelser som sker här och nu som man aldrig kan förutse, så att säga, på olika sätt och vis. Vad tycker du är mer utmanande i ledarskapet? Om vi tar utmanande så tar vi det som är lustfyllt sen. Du har varit lite inne på vad som är lustfyllt. Men är det något speciellt som du tycker det här är? Det tar min energi, det kanske till och med så att jag inte sover så gott på nätterna alltid. Det kanske du gör i och för sig. Men det där knepiga delen av ledarskapet, vad är det?
Ja, men det, jag tycker att det kanske är det personliga samtalet när det inte går bra. Av en eller annan anledning. Och är det liksom konkreta saker så är det ju mycket lättare. Men om man är inne och tangerar på det som är attityd, personlighet och sådär. Någon som inte fungerar i en arbetsgrupp. Så det är ju svåra samtal. Därför då är man verkligen på en personlig nivå. Där man vare sig vill liksom kränka eller skada någon, eller vad jag ska säga. Men samtidigt det finns ett behov av för organisationens bästa av att komma framåt
till det.
Det är ju svåra samtal. De tycker jag kräver mycket eftertanke och förberedelse för att bli bra.
Mm. Men det är kanske just det där att det är lösningen som ändå, hur lösningen ser ut är ju inte kanske det viktiga, utan att man hittar en lösning.
Mm.
Och när man inte hittar en lösning, då blir det ju på något sätt då kanske man också tycker att ledarskapet man har en viss del i det själv, tänker man kanske att man har. Det är ju inte alltid så. Det är svårt att få andra människor att utvecklas om de inte vill.
Ja, men absolut är det så. Absolut är det så. Och det är klart att vi i vissa fall så, i den bästa världen kan man då landa i samförstånd i att vi inte ser på det här på samma sätt och kanske inte ska samarbeta.
Nej.
Men det är ju inget slutmål i de här samtalen på något sätt, utan man vill ju, som sagt, återigen det här med olika perspektiv av att jag ser hur starka Gröna Lunds hjärtan som klappar hos alla. Ja. Och viljan av att göra bra saker. Och så länge som den finns där, då finns det ju en väg
framåt. Ja.
Framåt och liksom förbättringar att göra tillsammans.
Mm. Mm.
Så att, men det kräver, de samtalen kräver sin förberedelse verkligen.
Du har ju varit med ganska nyligen om det är många ledare så att säga, men specifikt här nu när vi pratar. En ganska tuff situation. Och ledarskapet utsätts ju på många sätt för många situationer, och vissa situationer kanske är explicit knepiga. Har du lärt dig något nytt av det? Var det någonting, tänker jag, hos dig själv som hände som du kanske inte hade räknat med? Eller tvärtom? Sådär. Har du något du kan skicka med dig utifrån ett råd? Vad ska man göra med sig själv
som ledare
när krisen kommer, så att säga? Har du några goda tips eller tankar eller reflektioner?
Jo, men det har ju varit ett oerhört lärorikt år. Och om man börjar ändan kring vad jag har lärt mig om mig själv då. Jag har inte varit en publikperson tidigare och inte behövt hantera media på det sättet som nu uppstod. Och tack vare mycket bra stöd runt omkring så har jag funnit en styrka i mig själv i den situationen som jag inte kände till.
Nej.
Vilket var förstås för mig personligen tillfredsställande även om det var en svår situation.
Ja.
Sen så lärdomar som jag tycker vi har dragit, både jag och organisationen som sådan. Dels det självklara i att det är gynnsamt att vara förberedd på kris, även om man inte vet vad krisen är.
Ja. Mm.
Och där har jag förmånen av att ha en säkerhetschef som är duktig och som har en tydlig incident- och krisledningsplan.
Mm.
Så mycket av maskineriet som krävdes fanns definierat och liksom...
Ja.
Kartan var ganska tydlig, även om vi inte visste exakt hur krisen skulle se ut. Och det mest konkreta som jag tycker jag har försökt skicka med andra i den här situationen är också en lärdom från honom faktiskt, där han ständigt frågade, när måste vi fatta det här beslutet?
Mm.
Hur lång tid har vi på
oss? Ja.
Är det fem minuter? Är det en timme? Är det en dag?
Mm.
Då tar vi all den tiden i anspråk.
Mm.
Även om vi tycker att vi vet nu i vilken riktning det pekar. Och man har alltid bråttom att fatta beslut i de här situationerna. Ja, man vill trycka på, man vill säga bu eller bä eller höger eller vänster.
Ja.
Men om vi ger oss fem minuter eller en timme eller en dag, då kommer vi att veta mer.
Mm.
Kanske blir det samma sak som vi känner nu, men vid flera tillfällen så blev det ju inte det vi initialt kände. Utan de fem minuterna eller den timmen gav oss ny information, ny förståelse för situationen.
Mm.
Och det gjorde i slutändan att vi backade nog i praktiken inte på ett enda viktigt beslut.
Nej.
Självklart tur också i det. Men jag tror att verkligen ta sig den tiden.
Ja.
Använd all tillgänglig tid. Mm.
För det är ju ganska intressant det där när vi människor hamnar i olika typer av kriser. De säger att det finns redan fördefinierat lite grann hur vi agerar så att säga. En del, det är väl det där med att fly eller inte fly och så. Och man vet ju inte riktigt hur man reagerar faktiskt i en situation. Först det händer.
Nej.
Så. Och det är klart, då behöver man ha, som du säger, ett råd är att ha strukturer för det.
Mm.
Så att man åtminstone kan hålla sig i den ledstången när det händer, helt enkelt.
Mm. Mm. Att det finns en organisationstanke och det finns en idé. Hade det här varit ett mycket längre krisförlopp så fanns det en plan för oss i hur vi växlade kompetenser löpande för att orka över tid. Och så här. Det, har man inte det på plats, då blir det ju lätt och fort panikartat.
Ja.
Och trötthet är ju definitivt en utmaning.
Precis. Sen blir man ju kanske, man blir ju alltid frågasatt som ledare oavsett vad det är som har hänt och om man är så. Hur hanterar du det, tänker jag? För det där kan ju vara lite olika. En del kan ju känna att det där tog knäcken på mig liksom.
Mm.
Har du haft någon eller nu i efterhand, hade du någon strategi som du inte visste om eller upptäckte?
Men jag tror att vi har haft förmånen, om man nu ska prata om förmåner i den här typen av situationer, så vi har gått igenom två kriser nu på ganska kort tid med pandemin som den första.
Såklart.
Mm. Och båda de är tydligt externa, vilket ju gör det mycket lättare.
Ja.
Det finns liksom ett yttre hot som organisationen kan samlas kring att möta.
Det finns en yttre situation som man kan, så att säga, jag förstår. Mm. Mm.
Det är mycket lättare, tror jag, än om man pratar om en kris som är mer sprungen ur internt i organisationen och ska hanteras på något sätt. Då.
Ja.
Så att på det sättet så jag tycker alla på Gröna Lund har liksom visat sig från sin bästa sida under de här perioderna.
Mm. Man kommer samman och hjälps åt egentligen. Ja,
verkligen. Och ifrågasättandet har varit väldigt begränsat.
Mm.
Så att det har inte varit ett stort problem.
Men det kanske stärker också, tänker jag, organisationen och ledarskapet på att man kommer igenom en sån situation. För det första är ju alltid att det är någon som skyller på någon. Mm. Och då gäller det inte att äta den. Ta det köttbenet liksom.
Mm. Ja, men där har vi faktiskt inte varit överhuvudtaget, skulle jag säga.
Ja, men det är ju fantastiskt att inte har råkat ut för det.
Mm.
Media kan ju också ibland vara lite tuffa i situationer som är av allmänt intresse, eller vad man ska kalla det
absolut.
För. Eller hur? Precis. Men jag tänker, du säger två utmaningar. Är det de största utmaningar du har varit med om som ledare? Eller har du haft någonting tidigare som Som, alltså det är annorlunda utmaningar. Jag menar både pandemin och andra saker här som har hänt är ju väldigt speciella.
Mm.
Kan hända förhoppningsvis aldrig mer, men det vet vi ju inte. Men är det några andra utmaningar som du varit med om som du känner att det där, det kunde du ta med dig in i det här? Att du reflekterade över det?
Ja, men jag, alltså det, som alla ledare, nu har jag ju varit ledare i över 20 år, så det är klart att de stora, mina stora utmaningar historiskt har ju kretsat kring team som inte har fungerat bra.
Ja.
På ett eller annat sätt.
Mm.
Antingen inte funnit sin roll i en stor organisation eller inte fungerat i,
ja,
som enhet liksom, på något sätt.
Och vad har du gjort då? Du har använt samma metod som du pratar om nu, det här med att försöka förstå de olika perspektiven, eller?
Ja, men det är superviktigt ju.
Mm.
För det finns ju, jag menar, återigen om man kommer tillbaka till, så länge som det finns en ambition och någon sorts gemensam vilja för the greater good i teamet, ja, men då finns det verktyg att jobba med, då finns det vägar att välja för att komma framåt i det. Och då handlar det ju mycket om att hitta sätt att mötas.
Just.
Om ett beslut pekar åt ena eller andra hållet, varför är du nöjd med det och varför är du missnöjd med det, och kan vi hitta common ground i varför det här ändå är en bra väg. Det blir ju svårare om den gemensamma målsättningen inte finns.
Exakt, exakt. Så det är en viktig sak alltså.
Ja,
det låter ju självklart, men det är faktiskt det som är det svåra ibland.
Ja,
jag tänker.
Precis. Jag menar där, i vissa fall så är ju uppdraget som ledare då att förtydliga den målbilden.
Mm.
Vad är det vi egentligen siktar på? Förstår alla parter i det här att det är siktar vi på samma sak?
Ja.
Eller är det där problemet ligger?
Precis.
Så länge som den målbilden är tydlig, ja, då kommer vi tillbaka ett steg till att diskutera vägen mot det målet. Och där finns det förstås också vägval att göra. Mm. Återigen, kompromisser och vägar att hitta.
Precis. Du beskriver väl ett systematik, tänker jag, i... Eller hur? Nu, i alla fall nu när jag hör det. Det är lite systematik så här. Att, ja, vi tar en sak i taget och sen så löser vi varje fråga. Det är ju lite som, det är som att bygga system. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det slår mig nu när vi pratar.
Jo, men det är klart att jag är lagd åt det hållet.
Ja, och det finns kanske en väldigt stark ledarskapskraft i att ha det tankesättet. Har du funderat på det?
Inte på det sättet,
nej,
inte som du formulerar det nu, men det är klart att jag är färgad av min bakgrund och att jag har en stor tilltro på de agila arbetssätten.
Absolut.
Det var ganska fascinerande att se under pandemin, där jag skulle säga att i grund och botten så är Gröna Lund Parks and Resorts en väldigt agil organisation, även fast man aldrig skulle sätta den etiketten.
Det måste ju nästan vara det med tanke på det ni gör.
Ja, och pandemin i allra högsta grad, skulle jag säga. Det var kanske första gången den icke-IT-tekniska delen av organisationen utsattes för en så snabbt föränderlig omvärld.
Just det.
Medan man på IT-sidan, hör jag på att säga, med kravbilder och andra, att har man levt i den världen ganska länge, att kursen kan svänga liksom 45 grader, 90 grader över en natt.
Och så får man anpassa sig.
Och som sagt, jag tror aldrig organisationen i sin helhet skulle sätta agil som etikett på sig själv.
Nej.
Men man är det. Och man var det i allra högsta grad under den perioden.
Just det,
när det var så mycket osäkerheter i omvärlden.
I omvärlden, ja. Ja, men jag tycker det är intressant det där tankegången. För det är ju något man kan träna upp också. Tankesättet, eller hur?
Verkligen, och där finns det ju en massa verktyg. Liksom, och processer och modeller för hur man kan få det där att fungera.
Precis.
Och där måste man väl hitta sin egen väg och beroende förstås på bransch och organisation och mognad och allt möjligt. Men mycket av det som händer i agila är ju återigen det här att få människor att mötas och prata med varandra.
Precis.
Det ger ju oerhört mycket.
Du är inne lite på det, men i alla fall lite spår av det. Värderingar där. Jag tycker jag hör, det finns ju någon slags väldigt stark grundidé eller grundkraft i att få människor att mötas, som du är inne på. Vad är det för värderingar som så att säga styr dig på något? Finns det något som de där tänker jag minsann aldrig kompromissa med? Det är en del av mitt DNA, eller vad jag ska kalla det för.
Värderingar tycker jag är ett svårt ord.
Ja, eller vad du värderar, så skulle man kunna formulera sig kanske.
Precis. Nej, men, dels tycker jag att glädje, någon sorts liksom glädje i samarbete, glädje. Så att ha roligt på jobbet är viktigt att hitta en väg i det. Och kanske också sprungit tillbaka igen då till min historik. Så någon sorts ständig förändring.
Ja.
tror jag är otroligt viktigt. Och liksom att hela tiden arbeta mot förbättring, mot förändring.
Mm.
Jag vet inte om det är värderingar riktigt på det sättet.
Nej, men det kan man ju säga. Det är vad man värderar. Mm. Också det som förmodligen genomsyrar ditt ledarskap. Det låter ju så i alla fall när du beskriver det där. Vad händer när någon inte vill utvecklas, höll jag på att säga. Nej, men när man hamnar i situationer med människor som de vill nog, men de kanske inte vågar. Jag vet inte vad det är. Vad gör du då? Hur hanterar du det?
Det beror ju på vad det är för scenario. Som sagt, extremfallet var vi ju inne på tidigare. Ja. Om man kommer fram till att jag...
Håller du på tills du märker att det inte går längre? För ibland kan man ju hålla på lite... Bara för att det är så viktigt så vill man gärna ge chansen där.
Ja, men chansen måste man ju ge.
Mm.
Och återigen tillbaka till att om så länge som den grundläggande viljan att arbeta mot målet finns där, så finns det ju mycket att hämta i det. Men så fort man kanske känner att den grundläggande viljan inte finns, då är det ju läge att släppa taget.
Ja, just det. Mm. Så någonstans finns det ju värderingen i sig är ju att alla måste försöka.
Ja,
i alla fall.
Verkligen.
Eller hur? Och det är okej att inte veta, brukar man väl säga. Och det är okej att inte kunna, men det är lite svårare om man inte vill.
Precis.
I sammanhanget.
Ja. Och det är okej att göra fel. Det är också en del av förändringen. Ja. Det är ju verkligen så att det måste vara okej att göra fel.
Mm. Men det är också en värdering. Eller hur? Att det är okej att göra fel.
Mm.
Är det någonting som, vad ska jag säga, bother you? Vi brukar alltid fråga så här, sover du, vad är det som skulle få dig att inte sova om nätterna? Och då säger jag, men jag sover bra om nätterna. Men det kan ju vara ett svar. Men är det någonting så där som gnager i dig?
Ja, men det är ju när man inte hittar liksom nyckeln till ett problem, vad det nu är, om det är samarbete eller om det kan ju vara praktiska problem lika gärna som är...
Man kör fast helt enkelt.
Ja, precis. Så länge som vägen känns tydlig, eller vad man ska säga, då sover jag väldigt gott.
Mm.
Och jag sover sämre när jag inte ser vägen framför
precis.
Mig. Liksom. Så det är väl det.
Men det låter ju logiskt å andra sidan, men en del personer kanske inte ens tänker att de inte ser vägen. Det handlar ju om att vara medveten om vad det är som man tänker egentligen. Om du fick leva om din karriär, det kanske man inte vill, men du kanske inte vill det. Men skulle du göra något annat? Skulle du bli författare eller vad tror du?
Ja, men
har du varit ledare då också?
Ja, svårt att svara på. På något sätt så tror jag det.
Ja.
Jag tycker om att få vara med och påverka. Jag tycker att det är roligt. Och de få yrkesroller jag har haft tidigt i min karriär där jag inte hade den möjligheten så växer frustrationen ganska fort. Återigen den här ambitionen att ständigt förbättra, ständigt förändra.
Jag förstår. Det är enklare, eller det, man kan säga det är inte enklare, men det är, man har i alla fall ett mandat att kunna göra när man är ledare.
Precis.
Mm.
Så att jag skulle tro det, att jag skulle landa i något liknande. Sen är jag befinner mig på en fantastisk plats.
Mm.
Jag kan inte säga någonting annat.
Det är säkert många som är avundsjuka på ditt jobb rent generellt.
Det borde de vara. Ja. Nej, men det är fantastiskt roligt. Återigen det här varumärket och platsen med så mycket glädje inbyggd i. Det är en ynnest att få vara där.
Man gör ju människor glada. Mm. Det är inte alla yrken där man får göra det.
Nej.
Eller hur? kanske inte så många alls. Inte på det sättet.
Nej, det är väldigt konkret så att man påverkar någons dag.
Mm.
Och vi kämpar med näbbar och klor för att göra varje dag fantastisk för varje gäst. Varje.
Ja. Blir det någon prestationsångest i det?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, där, återigen, jag har ju förmånen att jobba i en organisation
som är... Man är ändå nöjd, liksom, man gör sitt bästa och tycker det är liksom ingen tävling så, eller?
Nej, och de Gröna Lund är otroligt duktiga på att göra det här.
Ja.
Så att jag skulle säga att liksom, det är klart att vi har förbättringspotential på massor av håll och kanter och vi jobbar hela tiden för att göra det här gästmötet ännu bättre. Men det är sällan som jag har en känsla av att vi inte har gjort det bra.
Nej.
Det är klart att det finns enstaka gäster. Men
det finns ju alltid personer som har sina preferenser. Mm. Såklart, visst är det så. Vad är den största ledarskapsutmaningen framåt då? Vad tror du att det kommer att vara?
Det beror ju också lite på vilken bransch och vilken var man verkar någonstans. Men det är klart att AI
för
finns.
Dig,
ja, för mig specifikt. Det är klart att AI finns på allas radar nu.
Mm.
Jag har väl kanske turen att verka i en bransch som inte, tror jag, sannolikt blir utslagen av AI.
Nej.
Där vissa andra nu lever. Men vi kommer också påverkas och vi har ju både massor av landvinningar att göra förstås och förenklingar och förbättringar. Mm. Men kommer också stöta på utmaningar i det.
Mm.
Jag tror att kompetens fortsatt är en utmaning att jobba med. Nu har det varit lite berg- och dalbana, om man säger så, i kompetenstillgången. Där efter pandemin var det katastrof under en period. Ja. Vi som också har en stor restaurangverksamhet hade otroligt svårt att hitta kompetenta människor. Det har svängt just nu lite i lågkonjunkturens tecken på något vis, så finns det just nu kanske lite mer av arbetsgivarens marknad.
Mm.
Men framåt så kommer det fortsatt vara en utmaning.
Mm. Mm. Det är klart. Intressant tycker jag att prata med dig. Som jag sa, det tiden går fort.
Mm.
Jag har, om du skulle skicka med då, det sista här, 3 eller 2 eller 4 råd till de som lyssnar. Vad
tar du med dig som liksom, lyssnar
till dem? Mm.
Vad ska jag skicka med då för klok då? Nu fick jag prestationsångest.
Ja, det kan man få ibland.
Det kan man få ibland. Nej, men jag tycker ju att man ska lita på andra. Det tycker jag är viktigt. Och där, det är väl ledarens uppgift att bygga ett team man kan lita på.
Ja.
Har man inte lyckats med det, då har man ju kanske inte utfört sin huvuduppgift riktigt då.
Mm.
Skjut inte upp problem.
Nej,
om det är det där tuffa samtalet eller om det är vad det nu är som hotar på din radar. Känner du att det finns där, så ta tag i det. Du kommer inte tjäna någonting på att vänta.
Nej. Det är ett väldigt bra råd faktiskt. För det är många som gör det. Mm.
Ja, men det är ju lätt. Och jag vet inte, människan kanske är lite lat av naturen och framförallt det där som är obekvämt och svårt. Man vill jättegärna ha mer data, mer kunskap, mer underlag, mer någonting. Men det är inte alltid säkert att det blir lättare att fatta beslut bara för att underlagsmängden växer.
Nej.
Så med det sagt, att kanske lita på sin magkänsla också. Att våga ta det där klivet.
Just det.
Där har vissa mycket lättare för det än andra.
Ja men det var bra, väldigt bra råd tycker jag. Det som jag tänkte på här, det här med översättare. Jag fastnade lite för det ordet. Jag tyckte det var lite spännande att jobba med att få människor ändå att se varandras olika perspektiv.
Mm.
Eller hur? Och att vilja utbilda sina medarbetare till någon slags högre kunskap som kanske också underlättar för dem att växa. Den tyckte jag var bra och spännande faktiskt.
Ja, roligt.
Och sen också det här systemtänket. Det var ju jag som sa att du hade systemtänket.
Ja.
Men det här systemtänket tror jag är någonting som man har väldigt, väldigt stor nytta av. Och det är kanske många som inte ens har tänkt på att de ska ha det, eller behöver det, eller behöver träna sig det.
Nej.
Så det var också en sån här liten extra knorr som jag tyckte var spännande att prata om.
Ja.
Som inte vi hör varje dag. Så.
Nej, spännande. Nej. Jag tycker också någon sorts lärdom som ändå har vuxit på mig under de senaste åren, inte enkom sista året nu, men att gruppdynamik är vad gruppdynamik är oavsett grupp.
Ja, så är det.
Och det spelar liksom ingen roll om det är en handfull nyutexaminerade juniora medarbetare eller om det är de mest seniora man kan tänka sig, så gruppdynamiken är ändå i grova drag densamma.
Ja.
Och resan i en grupps utveckling är densamma. Det är väldigt spännande.
Mm. Och den har faktiskt mindre sällan att göra med ålder, kön eller bakgrund.
Nej.
Vilket är intressant.
Ja, verkligen.
Tusen tack Janne för att jag fick prata med dig en liten stund.
Tack för
vi
att
kan
jag fick
prata
komma.
Igen tror jag.
Ja, trevligt. Ja, gärna.
Tack snälla. Tack. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Performance Potentials digitala verktyg som vi kallar för preferensanalys används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.